För många år sedan när ekonomin var som rostigast under småbarnsåren så var jag inne på en sån här sida som säljer varor som snart kommer gå ut. Och där såg jag att det fanns kokosmjölk väldigt billigt. Så jag beställde ett gäng. Men två av burkarna var dåliga. De hade redan gått ut trots att datumet inte sa det. Och vad det har att göra med AI hoppas jag att vi kommer toucha, annars blir det ett jättekonstigt intro. Men vi försöker och ser vad som händer. Med mig idag har jag min ständige vapendragare från grannpodden Modemodemet, Anders Arpi. Välkommen.
Tack så mycket.
AI är hett. So hot right now. Och vi har inte pratat om AI i kompilator på ett tag, så vi gör det.
Ja. Jag är inte van vid att bli intervjuad. Så att,
Nej, men vi pratade lite om att vi skulle ha ett pragmatiskt prat om AI som du och Patrik hade i ett modemodem avsnitt där jag inte kunde vara med, så jag hade också lite tankar som jag sa högt medan jag gick i promenadspåret med hörlurar, som man gör. Så nu tänkte jag att jag kan säga dem högt igen, fast i en mikrofon den här gången.
Ja, jag tror det finns alltså alla är väl trötta på att höra om AI, till och med de som bygger sin karriär på att prata om AI tror jag är trötta på att höra om AI. Och till och med säger det ursäktande. Så nu gör även vi det då, på samma sätt. Och jag tycker det är förståeligt. Det är väl lite en sån där... jag tror inte, det finns ju jämförelser med krypto och bitcoin och NFT-er och även webb 2.0-bubblan och så vidare. Men jag vet inte riktigt om de är jämförbara heller.
Så här, jag tror att färgen och smaken på hypen är väldigt snarlik med den som var under krypto/NFT-bubblan. Det är samma slags röster som hörs högst. Däremot så tror jag att det finns mer real world-applikationer av AI än vad det fanns av NFT och krypto. För summa summarum av hela krypto- och NFT-svängen är att det numera finns en sprulande industri av ransomware. Företag kanske är fel namn, men grupper. Och det är typ det som trillade ur hela krypto.
Och en till marknad för valutaspekulation. Yes!
Precis. Men det som jag tycker rimmar väldigt... historien upprepas inte, men den rimmar, var det någon som sa. Och det som rimmar är väl att alla säger att okej, det kanske inte... 100% nu, men i framtiden, om några år, då ska ni få se. Och det lät exakt likadant under kryptohypen.
Ja, men jag tycker man hör det ganska ofta. Jag tycker både från de som säger det, så att säga, och tror på AI som någonting som kommer gå, att det bara är början, så att säga. Men också då så från deras belackare, att det är lätt att liksom klaga på just det där att ja, men ni säger si och så, men var är vi idag? Liksom. Det är en återkommande vad heter det? Point of contention, om ni ursäktar engelskan. Konfliktpunkt kanske. Jag tycker att det är intressant på många sätt, men jag är lite mer intresserad av att prata om här och nu. Det är lättare att prata om det utan att det blir just det här liksom, att du säger si och jag säger så, men ingen vet. Jag personligen tror ju inte på AGI, alltså generell intelligens, hur man nu definierar det, men det här liksom HAL 9000 beteendet av liksom en superintelligens som är digital. Sen kan man debattera om så här, vad är medvetande, vad är intelligens, vad är själen och så vidare, men även det är väldigt svårt att handfast liksom prata om. Det är mer filosofi nästan än data då man pratar om. Men som verktyg här och nu tycker jag att man förtjänar, jag tycker att AI förtjänar att diskuteras på ett konkret sätt. Det är lätt att klaga på AI-hype, det är lätt att hypa det för mycket också. Men det är ju, jag tycker att det är omöjligt att, eller det är snarare, det är väldigt lätt att argumentera för att det finns konkreta användningar idag som förenklar folks arbeten eller gör den på något sätt. Sen kan man ha den moraliska aspekten på liksom att världen brinner och att det kostar resurser och är det rätt fokus och är OpenAI si eller så och varför ska Big Tech ännu en gång göra det och varför ska man bygga vapen med AI? Alltså allt det där totalt 100% legitim kritik på många sätt. Men som sagt, för oss som arbetande programmerare så finns det liksom ändå frågan om det är ett bra verktyg eller inte. Och det tycker jag man kan utvärdera här och nu på många sätt.
Jag kan tycka att det finns AI är en sån himla bred term och jag tycker att man borde nästan skilja. Det finns tre distinkta områden där det appliceras. Det första är liksom själva tekniken AI/LLMs. Och de funkar. Det är liksom de funkar bara. Det är bara att konstatera. Men sen i nästa steg är liksom produkten AI. Det är klart att saker funkar, men just nu känns det som att det subventioneras av VC-kapital för att det är otroligt dyrt att drifta det här. Och det är liksom, man kan bygga pyramider om man har oändligt med slavarbetare. Och det är lite samma sak här. Liksom det är klart man kan ha en AI om man skiter i alla kostnader. Frågan är om det är liksom långsiktigt hållbart att bränna en massa kilowattimmar för att man ska slippa skriva if-satser. Så det är nästa, är det liksom hållbart? Går det att liksom få ekonomi på det här? För tar VC-pengarna slut eller Microsoft ledsnar, då har vi inga LLM-er längre.
Jag tycker att det är bara flika in här att det är en viktig distinktion att göra, att det här går att prata om kostnaden utan att prata om det moraliska här. Som sagt, det är en separat fråga, men även som du säger affärshållbarhet, alltså hållbarhet som affärsprodukt är steg två i din uppdelning här. Vad är steg tre?
Steg tre är religionen AI. Och de går lite ihop med produkten AI. Jag har lyssnat på tok för mycket på Ed Zitron och på andra sidan spelplanen Hardfork som är väldigt anti respektive väldigt pro AI. Så jag har lyssnat in mig på båda sidorna. Det som slår mig är att man väldigt länge pratade om AGI, att liksom skitsamma om vi kokar haven för vi måste få AGI och sen kommer AGI fixa allting. Och Microsoft och OpenAI i slutet av förra året så definierar de AGI som någonting som genererar 100 miljarder dollar i revenue per år. Det var deras definition av AGI.
Det är faktiskt en gulddefinition som man kan tro är... Det är ett bra exempel på när verkligheten trumfar dikten.
Ja. Men det här med AGI har hamnat i skymundan för... Det har liksom blivit smärtsamt uppenbart att det är en pipe dream. Det kommer aldrig hända med LLM som de ser ut idag. Så nu har man istället liksom rebrandat eller flyttat moved the goalposts. Vad heter det på svenska?
Flyttat målstolparna. Jag vet inte.
Ja. För goalpost är vi typ i amerikansk fotboll så vi har inga bra motsvarighet.
Ja, just det. Det är bara en post där. Ja.
Så nu har man typ, nej men AGI skiter vi i, men vi ska ha ASI, Artificial Super Intelligence. Så det liksom ska inte vara ett spöke i en maskin, utan det ska liksom vara en maskin som är bättre på att göra mänskliga saker än människor. Tänk typ, vad var den, heter den Deep Blue, schackdatorn som...
Ja, det är den väl. Kasparov. Jag blandar alltid upp den med Deep Thought som väl är från Lifetime's Guide to Galaxen.
Just det. Precis. Så det tycker jag är ett tecken på att vi kanske är i en bubbla och de försöker desperat att liksom branda och positionera sig för att få någon slags return on investment. För jag tror inte att någon inblandad är intresserad av att drifta det här till med förlust. För som, så vitt jag förstår det, så går det liksom alla med förlust just nu, för att det
nej, inte Nvidia.
Nej, precis.
De säljer guldspadarna istället.
Exakt. Men det kanske inte är realistiskt att man ska kunna drifta AGI genom att sälja $20 subscriptions.
Netflix,
så det är lite liksom spelfältet som vi har att diskutera i.
Ja. Och för egen del så har jag i princip noll förståelse för hur en LLM fungerar. Alltså man kan ju som programmerare säga att man fattar typ, och man vet vad en market chain är, och man förstår statistik, eller man förstår den här lagerna av vad de heter, transformatorer och så vidare liksom. Men och det är ungefär något som jag byggde för 10 år sedan i C-sharp, något demo liksom, så där, för att fatta det här liksom, att man viktar saker och det är ett komplext nät. Och sen har man ju sannolikt byggt på de här idéerna och gjort dem mer och mer liksom abstrakta och komplexa för att få ut det man vill. Men den aspekten förstår jag inte. Speciellt förstår jag inte liksom den moderna eller samtida forskningen kring LLM-er och hur man gradar dem och hur man testar dem och hur man nu kopplar ihop LLM-er som tränar LLM-er. Så det där, för mig är det ganska ointressant, bara för att det inte är en teknologi jag tycker är så spännande i sig. Även om den är häftig så är det liksom ingenting jag själv liksom drivs av att förstå. Men sen är det också extremt komplext. Det är liksom, det är ju som sagt, det är akademiskt komplext, tekniskt komplext, och sen är det liksom en ständig hype och eller en ständig liksom, om vi ska vara lite mer snälla, det är en ständig utveckling som sker. Så det är svårt att hänga med om man inte verkligen vill hänga med i det. Så den då, steg ett, det är definitionen av AI, eller av enligt din uppdelning där liksom. För mig är det något som jag har svårt att prata om, och därför också svårt att prata om hur ser det ut faktiskt idag liksom i forskningen. Vad finns det för framsteg som gjorts, som kommer göras? Hur sannolikt är det att vi kommer se en ökning på si och så många procent på output? Jag har ingen aning. Jag vet bara vad folk säger, och folk säger jävligt mycket skit. Så det är liksom svårt att veta vad som är konkret där. Produkten AI kan man ju då utvärdera ur affärshållbarhetsperspektiv, och det är också svårt tycker jag. Som du säger, allt går minus just nu vad jag vet. Allting kostar för mycket. Och så länge det finns pengar att elda upp så kommer ju någon som har de pengarna fortsätta göra det för att leda liksom, och vara framstående. Microsoft har redan pengar i banken. OpenAI har VC-kapital. Google har pengar i banken och så vidare. Det finns liksom massa aktörer som försöker sätta ner sin flagga och stake a claim till sin del av AI liksom, kontinenten. Jag vet inte hur det kommer gå. Jag förväntar mig att det blir ett antal stora uppköp hit och dit och massa affärer hit och dit och sen massa avsked till slut hit och dit liksom, om man ska vara lite min cyniska del är nog att det kommer gå lite som du säger, att vid någon punkt kommer företagen liksom, okej, vi har varit affärsledande eller vi har branschledande i 10 år på AI, fortfarande ingen realistisk affärsplan, som när ska vi börja sälja ads i OpenAI-chatten, alltså vad är det framtiden ekonomiskt liksom, okej. Men då kan man lika gärna bygga Twitter i så fall, typ.
Ja, jag har, apropå att få det här få liksom ekonomin att funka, så har jag gjort en liten överslagsräkning. Den betyder absolut ingenting, men jag tycker att den är lite underhållande. Och, det jag räknat på är en människa kräver 2000 kilokalorier per dag för att överleva. Om man räknar till kilowattimmar så blir det 2,3 kilowattimmar per dag, vilket i sig är sjukt lite när man tänker efter. Det är 1,6 watt-timmar per minut. Och så har jag ett citat här som jag glömde ta källan på. Men DeVries calculated that each request through an AI server requires 7-9 watt-hours of energy. Så ta någonting mindre än, ja vad blir det, 5 minuter, så är det bättre att låta en människa göra det rent energimässigt.
Det där tycker jag är intressant, för att det sätter fingret på en, kanske inte helt och hållet, men lite någonting jag har både tänkt mycket men också försökt liksom drifta mycket med kollegor och bekanta som är, har intresse av ämnet. Och det är vad man, alltså det finns ju, om vi ska in på lite mer konkreta då, liksom produkten AI utifrån perspektivet utvecklare, inte från liksom affärsledare eller företagsledning, utan som en person som jobbar med utveckling och som har verktygen till handa eller skulle kunna ha dem till handa. Hur bra är de och vad passar de till och inte och så. Och det är lite enkelt, det är lite det jag tänker att det är värt att prata om. Om man ska vara lite mer konkret som utvecklare, att prata om verktygsvärdet. Men där, på tal om just de här fem minuterna för en människa gör det istället för fem sekunder för en gen AI att göra det, så finns det ju på 5 minuter av mänskligt arbete, om vi säger mänskligt, vi kallar det intellektuellt arbete, om vi säger att utveckling är det, så pågår något mer som inte bara är att utföra produkten, utföra handlingen och leverera värdet, utan det är också att man själv lär sig någonting. Att man utvecklar sig själv i jobbet, i tiden man lägger ner på saker. Och det har ju varit en trivial sanning under väldigt lång tid, fram tills nu, när man kan då, om vi låtsas att man, om vi säger att AI-produkterna alltid gav ett väldigt bra resultat, vilket ju i sig kan man debattera och visa exempel på när det inte gör, men om vi låtsas att det alltid gav det man ville liksom, även där kan man ju fråga sig, är det bara då en benefit att använda dem? Om man gör en slags steelmanning av argumentet, liksom att om vi säger att det är ett verktyg som är jättebra och typ perfekt, men ändå realistiskt liksom perfekt, är det då något som borde ersätta allt vårt arbete eller inte? Och där tycker jag att frågan är lite mer osäker. För det är lätt att klaga på vissa, ja, den skrev fel kod och jag fick fel information här och liksom så. Och det gör jag också och många andra. Det kan ju vara kul och det kan vara bra att ha med sig, men frågan om det som hållbart verktyg tycker jag nästan är lättare att besvara från mitt perspektiv, om man tänker att det är ett perfekt verktyg, alltså gör det man vill att det ska göra alltid och får ut rätt output. Och jag tycker nog inte att det alltid är ett verktyg, även i det fallet de verktyget gör rätt. Just pekar att man missar någon typ av chans att tänka igenom problemet, chans att tvingas implementera det i detalj, vilket också medför att man snabbt hittar edge cases eller hittar punkter som behöver mer liksom utvärdering. Och det är klart, man skulle ju kunna se en framtid där man bara dikterar en AI och att det är programmering. Och då faller mitt argument. Men där är vi inte idag. Och ingen av systemen vi bygger idag eller underhåller idag är där heller. Så att även om man tänker en sån framtid där liksom det finns ett, man är liksom en man använder det engelska språket för att bygga ett system. Det kanske går och det kanske vore jätteenkelt och bra. Det kanske är nya liksom skillnaden på, vet inte, C-sharp och assembler och så. det kan jag inte säga kommer vara värdelöst eller fel, men det, vi är inte där idag. Och så länge vi är idag med system som är kodade av människor och ska underhållas av människor under lång tid, så finns det en risk att det börjar från och med liksom nu uppstå ett glapp, att den intuitiva förståelsen för det man bygger sjunker och sjunker och sjunker tills man inte längre vet vad man byggt, eller man måste backa och inse att ingen i det här teamet på ett år nu har skrivit någon konkret kod eller kollat på den här koden, det är liksom bara genererat. Och då blir det ju, även om systemet gör det det ska, när man då ska börja ändra på det eller hitta små fel eller förstå beteenden, så är det skitsvårt att göra de ändringarna. Så att där, det är lite där jag går och funderar på vad tappar man även om det är ett bra verktyg.
Mm. Tre reflektioner. Det första är, det hörs att du precis har tänkt på det här och pratat om det i modemodemet, ett solavsnitt som du pratade om.
Ja, just det.
Det vi bygger är inte bara produkten i sig, utan det är någon kollektiv uppfattning om vad det är vi bygger, så att vi kan gå framåt. Det är det ena. Det andra är att jag har hört en jättebra jämförelse, att AI är som att ta med sig en gaffeltruck till gymmet.
Ja. Ja.
Det blir jättelätt att lyfta vikterna, men du, det är inte det som är syftet med att gå till gymmet. Och det var kanske lite mer liksom i kontextet av när man håller på att lära sig programmering. Men min sista reflektion av det du sa är att de som propagerar för det här att AI ska ersätta utvecklare har en barnboks, alltså typ treåringsboks uppfattning om vad en programmerare gör. En snickare hamrar med en spik. En polis står i korsningen och blåser i visselpipan. Det är liksom, det är en så liten, liten försvinnande del. Alltså, som blir, återigen, det är jättemycket ifs. Alltså vi är 20 minuter in och vi har liksom hedgat precis allt vi har sagt.
Yeah.
Om positivt, om AI. Och min stora insikt 43 år in i livet är att verkligheten är stokastisk. Det är ingenting som är absolut, utan för typ allt som man gör så måste man multiplicera med en siffra mellan 0 och 1. Och i ett AI-kontext där man liksom, den här gången blev det 90% bra, den här gången blev det 20% bra, den här gången blev det 99% bra, när man liksom multiplicerar ihop dem så blir det ganska kackigt. Det är lite som att jag skulle säga, ja, men vi kan ersätta alla VD:er med AI, för det enda de gör är att skicka ett inspirationsmail en gång i kvartalet och lägger upp en film på intranätet, för att det är typ enda interaktionen jag har med VD:er på stora företag. Så
det är din barnboksbild av vad en chef gör, eller ja, en VD gör. Ja.
Oh, jag blev lite upprörd.
Nej, men absolut. Och det är det som gör det så svårt att utvärdera det, för det är exakt som du säger, det är ett surr, det är en konstant liksom output diff eller output förändring i allt man gör, och det finns så många faktorer, om det är AI eller om det är IntelliSense eller om det är Vim versus Visual Studio liksom. Det finns så många faktorer som inte är valet man tror att det är, och det är så lätt att säga att det är verktygets fel eller verktygets förtjänst. Men om vi ska sluta hedga våra bets och säga att det kanske är bra för män eller så där, men så har jag har noll problem med att säga att det finns saker i mitt arbete idag som i alla fall från min perspektiv förenklas eller snabbas upp eller sparar mig tid tack vare Gen AI-verktyg. Ett exempel är Databricks, som jag tror är en big data-plattform från Microsoft. Det är typ, för mig är det ett webbgränssnitt där man kan skriva typ SQL-frågor, och det finns jättemycket data där. För att folk på jobbet jag är jobbar med att få in massa data i Databricks och låta mig logga in där och köra frågor liksom. och ska man skriva dashboards typ. Det är SQL. Jag kan SQL relativt bra, men jag kan inte exakt Databricks SQL flavor jättebra och vilka funktioner de har och så vidare. Och att de har en liten wizard i sitt lilla editorfönster som ibland fixar queries åt den och säger tryck på allt enter så får du fixa den här. Du missade semikolon. Ja, tack. Det var ju AI som gjorde det åt mig då. Men också typ, jag kan markera en snutt och säga varför funkar inte date bucketing här? Som jag tror det funkar. Så säger han, det är för att det är date bucketing skrivs med date binning i Databricks. Här är en länk, här är svaret på frågan. Och så gött. Det är konkret vinst för mig i tid. Jag tappar inte liksom, känner jag tappar inte liksom förmågan att förstå vad det är som utförts eller vad jag gjort. Det som sparar mig är liksom Google och lästid på något sätt. Och då kan man säga, ja, men då blir du sämre på att googla, sämre på att läsa dokumentation. Ja, det är så kanske det. Men för mig som vad jag förväntas göra de kommande åren i mitt yrke så känner jag att det ändå är liksom en förbättring av min output i det fallet. Men, och du nuddar lite vid det, om man inte är en utvecklare med relativt mycket erfarenhet, alltså gjort några år under bältet åtminstone, liksom har jobbat lite med systemutveckling och programmering, utan man antingen är student eller helt nyexad eller vill lära sig programmering på något sätt, att då det första man gör bara skriva Databricks, help me make SQL question please, liksom. Och så blir det, ja, det ser rätt ut, det var en snygg graf. Bra, nu är jag klar. Mm. Det är ju direkt liksom liggande i fatet om man vill bli duktig på att förstå databaser eller förstå SQL eller vad det nu är, eller Databricks för den delen. Mm. Så det är ju som alltid, det finns liksom en multitud av asterisker på allt det här.
Men vi har ju haft facit i hundratals år när vi har pluggat saker. Så det är liksom, det är ingenting nytt. Visst, vill man bara skriva av facit så kan man göra det, men man kommer inte lära sig. Så det är liksom, det tycker inte jag man kan klandra AI för om man är lat. Och det är en teknikagnostisk fråga.
Jag tycker det är en jättebra poäng faktiskt. Till och med en bra insikt detta. Att det är mycket av det där är ju skillnaden på att kolla upp i boken eller klippa in från Stack Overflow eller förstå på djupet varför en lista i C-sharp egentligen har en array under huven och hur påverkar det prestandan i vissa. Alltså, det finns alltid, man kan alltid gå djupare och motivera eller inte motivera att man ska förstå någonting. Och det är upp till en själv som professionell utförare att ta de besluten och också förstå när det är rätt och fel beslut att ta.
Ja, och liksom jag kan uppleva att det i vårt skrå finns en fetischisering av det egna yrket. Låt mig dra en parallell, se om den flyger. Har du sett de här, såna här japanska hantverkare som på YouTube som bygger hus utan en enda spik eller skruv, utan liksom allting bara passar och liksom är perfekt?
Wood joinery, eller vad kallas det?
Ja, precis. Väldigt avslappnande att titta på, kan varmt rekommendera. Men de flesta av oss bygger inte hus utan spikar och skruv, utan vi ska typ bygga en altan där det är okej att hörnen är 89 respektive 91 grader. Det spelar liksom ingen roll. Vi skruvar ihop IKEA-hyllor. Det är kanske fine att inte veta exakt hur en list i C-sharp funkar under huven. Nu kommer jag få Patrik efter mig.
Ja. Nej, men det är ju oberoende av vad man tycker om exakt detalj, alltså var drar man gränsen, och det är väl beroende på vad man, alltså ens konkreta liksom yrkesmål eller privata mål, vad man tycker är kul att lära sig om, vad man är duktig på, vad man vill premiera professionellt och så vidare av sig själv. De besluten kan vi debattera, men de har ju ingenting att göra med AI i sig, som du säger. Det finns ingen liksom väsensskildaktighet, som det nu är ett ord, mellan att bara tabba sig fram med IntelliSense och att tabba sig fram med Copilot, förutom då att det finns en risk att Copilot är någonting som inte kommer kommer bygga liksom. Men om man går tillbaka till att man antar att det är ett relativt perfekt verktyg, så är det ju ingen väsensskillnad där. Och det är någonting man har ju, du har nog också hört det här intelligence rots your brain, liksom, man ska koda i Vim utan highlighting, för då blir man en perfekt programmerare och lär man sig liksom på riktigt. Och det är ju samma sak här, det finns en risk.
Och den där intelligence rots your brain kommer ju faktiskt från Charles Petzold, som liksom var Windows gurun nummer ett. Jag vet inte om du har läst den program.
Nej.
Windows tror jag den heter. Han har liksom en Windows 3.1 logga som tatuering. Och han var emot IntelliSense. Det var ett talk eller ett paper från 2004 typ, där han var emot IntelliSense. Men skillnaden mellan IntelliSense och Copilot är att IntelliSense är deterministisk och Copilot är stokastisk. Samma sak med typ Lovable och sådana verktyg. De är allihopa stokastiska, medans typ scaffolding-verktyg som i princip gör samma sak är deterministiska. Så där tycker jag ändå det finns en väsentlig skillnad mellan de två.
Det finns en skillnad i, tror jag, att det gäller att förstå vad man använder verktyget till och att inte liksom sitta där med sin sin åkergräsklippare och försöka liksom plana ut gruset på planen med den. Då gör man fel. Och där tycker jag verkligen att liksom om man jämför scaffolding är en sån sak, IntelliSense är en sån. Och du menar, det finns ju IntelliSense-stöd som använder en typ av machine learning under huvuden också för att premiera typ mest använda metoder och sådär. Det är bara lite mindre liksom kaotisk machine learning under huvuden där som hjälper en med det. Men det gäller först, det kanske gäller att just förstå skillnaderna och var medveten om vilket verktyg man sträcker efter och varför. Det är verkligen bara det jag skulle vilja kräva av utvecklare, liksom, att förstå vad verktyget är, vilka uppsidor finns det, vilka nedsidor finns det och hur utvärderar man dem löpande liksom, i jobbet. Om alla hade den approachen så tror jag inte vi skulle ha ett problem överhuvudtaget med att gen AI för liksom, används till fel saker eller skapar kostnader snarare än vinster.
Jag använder enkom ChatGPT och enkom i ett chattfönster, och jag använder det på två sätt. Antingen så använder jag som jag använde Google innan Google slutade funka för 5-10 år sedan. Jag minns faktiskt inte när Google var bra sist. För att typ ställa frågor om saker som finns i dokumentation, typ snippets. Det finns liksom inget värde för mig att skriva, ja, nu kommer jag inte på något exempel, men typ fispas liknande saker, syntaxgrejer, sådana saker, jättebra och bara fråga. Snippets, jag säger snippets för att koden som den genererar måste liksom, jag måste kunna ögna igenom den på 2 sekunder och avgöra om det är vettigt eller inte. Men precis som man gjorde med Stack Overflow. Det är liksom skämtas om att folk copy-pastade blind från Stack Overflow. Det var säkert folk som gjorde det, men känns ändå som att man faktiskt läste det som man copy-pastade.
Ja, men det var ju mer, jag tycker alla de där metoderna är ju mer ett sätt att få, att snabbare få en utgångspunkt eller liksom en fast mark under fötterna att jobba vidare ifrån. Vissa grejer kan ju ta timmar att läsa dokumentation för att förstå. Som egentligen bara är en basic grej med en kommentar i en kod. Ett exempel så fattar man vad det är som gäller. Så att den nivån, man kan verkligen speedrunna sig förbi det där ibland. Jag tycker inte att jag ser några stora negativa sidor med det sett någon slags professionell utvecklingsperspektiv.
Nej, och andra sättet jag använder det på är som typ som en rubber duck bollplank / vad fan heter de där Brian Eno-korten?
Ja, just det. Ja.
Nu ska jag googla det bara för att...
De här kaotiska inspirationskorten.
Oblique strategies. För ibland så fastnar man i ett tankespår och så behöver man bara någonting som slår en ur tankespåret för att man kommer inte loss själv.
Verkligen.
Och absolut kan man fråga en kollega, men ja, den finns ju där och kan liksom bara injicera lite entropi i ens tankegångar så att man kommer in på andra tankebanor.
Jag har liknande erfarenhet av ChatGPT primärt. Jag har Copilot påslaget i mitt ID och det är primärt, det är autocomplete. Alltså det är typ skriv new exception istället för att skriva det själv. Det är på den nivån.
Mm.
Ibland försöker jag be den göra något mer avancerat eller något mer så här, stämmer verkligen det här? Den typen av frågor. Och där har jag blivit biten lika ofta som jag fått hjälp, känner jag att det liksom inte är så effektivt sätt att göra det på. Men däremot just att använda ChatGPT eller för den Copilots egna lilla chattfunktion som är liknande liksom, för någon slags liksom omvärldsbevakning eller väldigt basic start på research. På mitt tidigare jobb så vet jag att min dåvarande chef som inte är tekniker frågade ChatGPT lite så här, hur kan vi göra den här grejen? Och fick en lista med förslag och sa, vad tycker vi om det här? Fråga mig. Och ett av de förslagen var jättebra, någonting jag aldrig hört om förut och som vi sedan byggde en stor produkt på. Jag kanske hade ritat om den lösningen själv. Jag hade också kunnat sitta själv och bygga något mycket sämre i flera veckor liksom, innan jag kollade upp och bara googlade lite och tänkte att det kanske är någon som har gjort det här redan. Så att det finns ju liksom bra sätt att använda verktygen på. Och som sagt, där tycker jag man kan, där är det väldigt svårt att säga att det inte stämmer. Alltså att det, nej, men det är bara skit varje gång. Eller det är bara, det är sämre varje gång. Eller så här. Jag tycker inte man, det känns som att då är man liksom fast i någon slags ludit trångsynthet. Liksom. Vilket man väl kan få vara om man vill det. Men jag har svårt att känna att sån kritik är liksom legitim. In this day and age. Sett till hur verktygen fungerar och presterar.
Jag vet inte om jag har Copilot i Visual Studio hos min kund. Jag har liksom inga chattfönster eller någonting, men däremot så om jag skriver typ var is admin lika med så fyller den i current user punkt claims punkt exist.
Ja.
Och om jag skriver var is admin lika med och så typ suggestar den, tryck på tab så får du det här som du ändå hade tänkt skriva. Hej, fine. Det har jag svårt att. Det är typ IntelliSense plus plus.
Ja.
Och det, den tycker jag håller sig på en rimlig nivå. Det är sällan den liksom föreslår två skärmar fulla med kod, utan det är liksom mest one-liners eller lite som den här, vad är den heter? Ja, den här lilla glödlampan man kan få.
Ja.
Liksom, har du försökt att använda den nya switch-syntaxen? Ja, men kör!
Ja. Nej, men det som sagt, ja, det tycker jag är. Och ja, jag tror att det är också Copilot. Eftersom Microsoft är GitHub och så vidare, så tror jag att de nog har slängt in Copilot i VS under huven. Så att där, och där tycker jag det, där tycker man ändå får liksom känna att ja, men det funkar. Sen om det skulle börja kosta liksom, ja, men du vill ha Copilot, då kostar det 200 kronor extra i morgonen liksom, då kanske man känner
ja, inte det en grej att både typ Google och Microsoft nu när avtal ska förnyas så kan man typ inte välja bort deras AI-erbjudanden och så har de jackat upp priset med 30%.
Det stämmer säkerligen att med tanke på allt värde som levereras i vårt baspaket numera så höjer vi priset med 79 kronor. Så, ja.
Och det där tycker jag kan inte tänka mig en större indikator på att det här är en bubbla, att man måste liksom tvinga in folk i det här.
Ja, det måste ju AI. Det är basepaketet. Att inte vilja AI, då är det dum i huvudet. Klart måste betala för AI. Liksom. Den typen av försäljningsstrategi är ju lite, ja, vittnar jag om något lite ruttet i just det här förmågan att få det att gå ifrån, och det var ju kul, till det här är värt att betala pengar för privat eller professionellt för mig varje dag liksom, eller varje månad. Min fru använder ChatGPT till slut efter lång, lång tid och hon tycker det är helt okej, men hon skulle aldrig betala för det eller ens skapa ett konto. Varför ska jag göra det liksom?
Mm.
det är lite Google liksom, med lite bättre dokumentscanning så där.
Om vi backar 2 minuter bara till när vi pratar om ChatGPT, så vill jag bara göra en throwback till inledningen när jag pratar om den dåliga kokosmjölken. Och en sak som man måste ha i huvudet är att det finns någonting som heter opportunity cost, och nu använder jag säkert fel term för det här, men jag beställde kokosmjölk billigt. Jag tänkte jag skulle tjäna pengar, men 2 burkarna var dåliga. Plus det var frakt. Så när jag liksom at the end of the day så hade jag betalat typ 30% mer per burk för att 2 var dåliga plus frakten. Jämfört om jag hade gått ner till ICA och köpt dem. Och det är lite samma sak här. Det är lätt att försvinna ner i ett kaninhål med AI, och så plötsligt så har man kastat bort typ 3 timmar på någonting som hade tagit 10 minuter och sätta sig ner och tänka med papper och penna i en whiteboard. Och det är väldigt lätt att göra det, för det är väldigt vad heter det? Seductive.
Lockande. Förförande, men jag vet inte om det är rätt översättning.
Just one more prompt.
Ja, precis. Ja, men det där, och det är bra ihopknytning, för jag var inte säker på vad kokosnötterna hade att göra, eller kokosmjölken hade att göra med detta, men det var ju väldigt, väldigt bra sammanfattat, för det är nog där jag också känner mycket att det är lätt att fastna i det här liksom. Det är så lätt att generera kod med om det är Copilot eller Lovable, och det är ju liksom, ju mindre kod vi skriver, ju bättre är det nästan som utvecklare. Det är ju inte ju mer kod vi skriver, more code faster är liksom, nej, det är less code slower som är nyckeln för att bygga bra system i min erfarenhet.
Code is not an asset, it's a liability.
Ja. Yeah. Och det är ju någonting man ser med de som använder Lovable för att skapa saker som kanske inte är primärt utvecklare. Och vissa vet ju det här. Men jag tror ändå det finns en tendens att bara se, kolla, nu appen är här liksom. Det var så lätt för mig som inte ens kan programmering att göra det. What's not to love? Det är så perfekt liksom. Och där kostnaden att bygga ett system, det är en kostnad. Men att sen underhålla systemet och få det att rulla live ändras av många människor som ändras över lång tid i liksom en dynamisk affärsmiljö. Det är ju där den sanna kostnaden liksom visar sig. Vad kostar det att bygga det här? Det kostar det x timmar plus en konstant multiplikator på 2 för att det är byggt så dåligt. Så det kommer alltid att dyra och ändra på det eller förbättra det senare. Det där är svårt att fånga i en förklaring för någon som inte vet vad programmering är egentligen, tycker jag. Alltså man kan säga det, men när det är liksom det visuella klickeriet är det som folk ser, så är det lätt att det också är det som du säger. Det är barnboksbilden av programmering. Men det är, och jag tror att det är en sån sak som alla som jobbar ett tag liksom blir varse, att när man får skriva liksom en add numbers funktion, det är liksom, det är julafton. Det är så avslappnande, mysigt, man har kontroll över allt, man kan testa det jätteenkelt, du kan visa, och här har jag tänkt så här och si och så, och det är jätteelegant, och det är liksom, det får man ju aldrig göra längre. Man får göra det, då är det liksom en timme på förmiddagen som är jätterolig, för då får man skriva en enkel funktion som man förstår på riktigt och kan kontrollera alla variabler och alla liksom.
Ja, eller så är det advent of code.
Ja, men typ. Men det är ju aldrig det som är det som är svårt, det som tar tid, det som blir fel, det som kostar tid efteråt att underhålla och förändra. Det är aldrig de grejerna. Så den faktiska liksom långsiktiga besparingen av att använda LLM eller generativ AI för att bygga system, det är där jag är väldigt skeptisk om den ens finns.
Vi skulle nästan kunna knyta ihop säcken där, men jag har 2 punkter till som jag skulle vilja prata om. Den första är det var ju jäkla rabalder om att AI skulle generera konst och musik och skriva böcker. Och det har försvunnit senaste halvåret typ, känner jag. Men det jag förvånar mig mest är att inga riktiga inom citationstecken, eller nej, fan inga citationstecken, riktiga konstnärer som har använt AI för att skapa konst. För rent krasst, AI är liksom ett medium som man kan använda som vilket annat medium som helst. Men jag har inte sett någonting. Jag tänker på 90-talet när folk började sampla och alla liksom ojade sig och över att det här är inte riktig musik. De har ju bara snott annans musik. Men det kom folk typ... fan, nu ska jag namedroppa någon för att vara cool. Men, DJ Shadow.
Danger Mouse.
Danger Mouse, precis. Som liksom tog det och så liksom gjorde de det till en egen konstform. Men jag har inte sett någonting sånt.
Alltså för mig är ju kombinationen AI och om vi säger vakt sett kulturell output är liksom så det minst intressanta som finns, tycker jag. Och jag tror att det är många som känner så. Att det är liksom, och det är en fråga vi inte ens behövde fundera på för några år sedan. Om man tar bort den liksom mänskliga upphovsmannen eller upphovskvinnan bakom ett verk, är det ändå intressant? Svaret är uppenbarligen nej, för det verkar finnas noll, vad jag kan se, noll liksom traction i termer av, som du säger, AI-driven konst. Det är bara liksom åtlöje och det är ofta kast. Men även som någon som, om man tittar på en bild som är finurlig, liksom en rolig, tänk sån här Kent Wisti eller vad heter han, Stenmarks, de här små liksom lustiga observationerna. Om man tänker bort, om man tänker att det bara är skapat av AI, liksom, så tappar man direkt så här, men det är skitsamma då. För det finns liksom ingen, det finns ingen, vänta nu, det finns en annan människa i världen som lever, som har tänkt och känt och summerat en komplex tanke eller upplever sig i några små ord eller en liten rolig bild. Och det betyder någonting för mig som människa. Mm. Men om det tas bort, så det är liksom, jaha.
Det är jätteintressant att du nämner just Stenmark, för han jobbar väldigt mycket med collage, där han liksom tar andra verk och klipper ihop och klistrar och gör till någonting nytt. Men AI-konst, återigen, barnboksuppfattningen av en konstnär gör fina bilder. Så liksom alla AI-bros på LinkedIn postar sina jättetråkiga bilder och kolla här, jag har gjort konst. Nej, du har inte gjort konst, du har gjort vad fan är det heter? Clipart.
Ja, yeah. Ja. Yeah. Men det är verkligen den känslan man får. Det är så här word art inbjudan i lågstadiet liksom, som någon pappa eller mamma hade suttit och klippt ihop. Att det var liksom, ja, gulligt att du försöker, men det här ser ut som skit.
Sträckgubben med en glödlampa ovanför huvudet.
Precis. Och jag vet inte, det är svårt att särskilja där liksom, att man har någon bias emot AI-konst också, som man ju har, som jag absolut har, från upplevelsen. Och det är klart, det går ju att generera bilder eller annat idag som inte går att skilja från en mänsklig kreatörs output. Terminal, liksom. Det går inte att se att det är AI alltid. Och då går det ju att ljuga om att det är en människa som skapat det, såklart, och få samma trigga, samma upplevelse i mig som jag just beskrev då. Det är något slags, det är ju förrädiskt, tycker jag. Det är ett någon slags människovidigt beteende. Men det är väl som det är, liksom. Så det är, ja, jag tycker det är intressant ur någon slags konstnärligt perspektiv att tänka på vad det gör med upplevelsen att veta att det inte finns en upphovsmänniska bakom i den sanna meningen. Liksom.
Mm.
Ja, där tycker jag det finns en koppling till programmering också. Det är, nu när jag har tittat på ganska många kodtest och kodprov och sånt i utvärderingssyfte på jobbet, så är det som att man inte är säker på om så här, kan jag hitta programmerarens eller kandidatens liksom röst här och intention och tanke och struktur? Kan jag känna igen sättet de byggt det här på mellan de olika klasserna eller mellan i helheten? Så där. Och där måste man börja så här, tveka. Vänta nu, är den här personen inkonsekvent och slarvig? eller han använt AI och då är slarvig också, får man ju säga, för att han inte liksom har kunnat enhetligifiera det. Så det finns även där det här liksom, att inte ha en röst bakom det man programmerar gör att man som läsare eller konsument av koden senare också måste börja tveka. Är det här ett misstag? Är det här ett misstag av en människa? Ett misstag av en AI? Så det, jag tycker att det finns någonting där som gör att det är svårare också då, ur underhållsperspektiv, och att AI kan försvåra liksom upplevelsen av det man läser. Att, man, det känns som att man pratar väldigt mycket om det här liksom med communicating intent i koden man skriver förut. Och det försvåras ju av om man själv inte står bakom orden, så att säga. Ja.
Jag har en sista punkt. Och det är, det finns ju ett gäng olika modeller. Och sättet som de diskuterades på påminner mig dels om typ audiofiler. Ja, men om du köper den här kabeln för 10 000 kronor metern, då får du mycket tajtare bas och mycket varmare midrange och krispigare high-end, när det egentligen bara är typ ett utrullad klädhängare fast här. Men det pratas så liksom på det, de vaga termerna, extremt subjektivt. Det är det ena. Och andra som det påminner mig om är typ om man någonsin varit inne på en typ aktiehandlar subreddit, så det är liksom alla har en perfekt strategi och sen när den liksom fallerar så har de en förklaring. Ja, men nej, vädret var inte riktigt bra den här veckan, så nej, det gick inget bra för den här. Och det är samma med alla AI bros, och jag använder den termen väldigt slapphänt, men
det kan de förtjäna, tycker jag.
AI-entusiaster, de har alltid en förklaring till varför en modell inte presterar på ett sätt som man hade hoppats.
Jag tycker att det är en väldigt bra liknelse. För mig så påminner modellpratet mer om en sak än någonting annat. Det är megapixlar i kameran. Att det var någonting som man pratade om så mycket. Att det här har 11 megapixlar, den här har 12 megapixlar, den här har 15 megapixlar. Och det är bara så här, kameran gör bra bilder eller inte. I vissa sammanhang, vissa, så, här, så det finns inte längre något som man pratar. Inte heller upplösning på samma sätt om skärmar riktigt. Jag får inte så inom någon slags konsument. Men speciellt megapixlar, liksom, det är bara så här, det är ointressant att prata om megapixlar. Och det känns som att man börjar närma sig det även här, att man är konstant de här O4 Mini, om man jämför med Claude 3.7 Sonnet så är den, blir det, och det är säkert sant det de upplever, eller upplever i alla fall sant, men det är också så där, det är lite skitsamma. Det ska vara som konsument av det här, jag är inte entusiast, jag är bara en konsument av verktygen, jag skiter i vilken jäkla modell som står markerad, bara det är okej output. Och jag borde kanske inte heller behöva välja det om man ska se någon slags produktperspektiv. Varför ska jag som en dum programmerare välja rätt modell och liksom veta att O4 Mini är bra för det här men snabbare, och medan den här är en reasoning-modell som gör sig, ja visst, om man är entusiast, absolut. Jag har svårt att se att alla utvecklare måste som en del av sitt skillset kunna skilja på de här modellerna. Liksom, nej, gå och lägg dig, känner jag då. Det där är för en entusiast inom ytan utveckling med AI, eller inom området utveckling med AI, så, som en dum konsument. Så.
IQ-test, kodtest och så känner igen vilken LLM-modell som genererar den här.
AI fitness-test eller någonting man måste liksom kunna, ja. Nej, men, och det är ju lätt att reagera på detta, men just det finns ju ett navelskåderi utan dess like i det här just nu. Och det ska bli skönt när det, tycker jag, när AI bara är ett tråkigt verktyg som ingen pratar om. Det bara är en del av verkligheten. Att det finns en AI som gör det här. Använd den här sökmotorn, för den använder en AI för det här. Och, ja, det är liksom ointressant att ens iPhone-bildbibliotek använder en AI för att kunna hitta ansikten. Det skiter jag i. Den hittar ansikten. Det är jättebra för mig som en dum iPhone-användare. Jag tror inte väl om jag ska använda. Vill du använda Claude Sonnet eller vill du använda O4 Mini för att matcha ansikten? Nej, nej tack. Det är skitsamma.
O4 Mini har tajtare bas och krispigare high-end.
Precis. vilket avslut.
Ja, jag tror inte jag kommer på något bättre än så vi kanske avrundar här. Ja, men tusen tack Anders för att du ville vara med och raljera om AI. Det är alltid lika trevligt.
Och tack så jättemycket.
Mer av Anders och mig och Patrik Svensson raljera tillsammans, så kolla in Modermodemet som just nu har sommarvila, men vi klarar oss knappt en vecka utan att Anders postade ett solavsnitt, så det kommer nog dyka upp lite saker där också. Tack för mig. Tack för Anders. Vi hörs och ses.